Men nu är det ett av favoritställena. Det där, egentligen så är alla favoritställena så har på något sätt att göra med vattnet och med havet. Att det där, de här fantastiska hangstränder är förstås sådana favoritställen som man nästan alltid promenerar på. Och nu bor jag faktiskt på, vid en strand också, men det är där på det där nordvästra hörnet av Hangö. Där finns det inte riktigt sandstrand, men annars är det kiva. Men sen är ju också förstås Östra hamnen ett sådant verkligt favoritställe. Egentligen ända sedan barndomen och Östersjöport och egna båten där och sånt. Så att...
Jag såg bilder faktiskt på Facebook som du la ut under sportlovet, tror jag det var, fina dagar, lunch utomhus faktiskt på Stenudden.
Ja, det där, vi packade ner en rejäl matsäck och promenerade till Stenudden och det där, och det var en fantastisk dag. Man skulle nästan kunna sitta i t-shirt och sånt, och bara man fick lite vindskydd, och så hade vi med oss en portabel grill och så grillade vi korv där. Och det blev nu en 3 timmars lunch i solen på stranden. Och med beaktande av att det var februari så var det inte så där helt vardagsmat.
Nej, det var nog häftigt. Det är ganska lätt att leva också sin fritid i en stad som Hangö, eller hur?
Ja, Hangö bjuder nog på så mycket mer än de flesta orter i Finland med tanke på den här... Det där. Om man inte tycker om havet, ja, men då ska man inte komma hit, för att den är nog element som finns överallt och påverkar liksom, klimatet och vädret och allt här.
Mm. Folk brukar säga att det blåser alltid i Hangö, men det gör det ju inte. Till exempel nu, jag har lite svag bris någonstans från, blir det nordost eller nordväst, men inget farligt.
Nej, det blåser ju nog en hel del, det gör det, men, det där, men inte alltid. Och nu är det en faktiskt fin och nästan vindstilla dag.
Hör du, hur länge har du bott och verkat i Hangö nu?
Det börjar bli 5,5 år som jag både har bott och verkat.
Känns det som en lång eller kort tid?
Vad ska jag säga? Lite både och. Alltså tiden har gått hemskt fort. Men sen när jag tänker liksom tillbaka så känns det nog som en rätt så lång tid.
Hur kom det sig att stadsdirektörsposten intresserar dig?
Det är egentligen en ganska lång historia. Men korta versionen är den att jag hade verkat i finansbranschen i nästan 30 år.
Vad gjorde du då, måste jag fråga genast?
Jag började som ung valutahandlare och en massa andra finansiella instrument, derivativ och sånt. Och så blev det sakta men säkert ett hopp över till förmögenhetsförvaltning. Och så var jag med i Sverige och det där startade ett förmögenhetsförvaltningsbolag där och var vd för det. Och syssla med ett analysföretag och sånt här. Så att en ganska lång och sån här liksom mångskiftande bana. Och det där. Men jag hade fått, tycker jag, så mycket av det. Och det fanns nästan ingenting kvar i den branschen som skulle ha varit så där superintressant. Och det hade ganska länge redan malat lite i mitt bakhuvud att det skulle vara roligt att göra någonting helt annat. Och det där. Och jag har ju ett förflutet som det där fullmäktige ledamot och som lokalpolitiker i Kyrkslätt. Och där hade jag ju sett att med hur fantastiskt lite ekonomiskt kunnande man till exempel snurrar det där i fullmäktige och styrelser och sånt. Och jag hade hela tiden tyckt att det är märkligt att inte flera kommundirektörer har ekonomisk utbildning. För att ekonomin är helt i fokus nu. Den kanske har varit på 70-80-talet sånt. Det har varit sån här utdelningsekonomi att man har haft hur mycket pengar som helst. Och det har varit bara liksom att vem ska använda de pengarna, vilka liksom grupper i samhället. Det har varit liksom politik. Och nu är det ont om pengar överallt, inte bara på statsnivå utan i kommunala i allra högsta grad. Och så nu är ekonomin helt i fokus. Och det tycker inte alla riktigt om, men det är ett faktum och det kommer att fortsätta så här så långt jag kan se.
Det vill säga att kommunerna har också blivit businessorganisationer. Man brukar ju säga att stadsdirektören ska ha juridiskt kunnande allra helst.
Jag tror att de flesta statsdirektörer de facto är det där statsvetare eller jurister av någon underlig anledning. Och inte är det något fel på dem, men, det där, men ekonomin är nog mycket mer i fokus än juridik till exempel. Och de flesta har ju duktiga jurister som vi också. Så att det där inte behöver nödvändigtvis statsdirektören ha. Men då i kyrkset så hade jag ondgjort mig över det här och så tänkte jag att hur skulle det vara nu med en sån där alltså med min då bakgrund i finansbranschen och det där politiska engagemanget, att hur skulle det vara om man liksom skulle kombinera dem? Och skulle det vara många intressant det där med tanke på en statsdirektörstjänst? Och det där, och så måste jag ju bara prova om det. Om det är så, och det ledde nu sen till att det sista slutningen för 5,5 år sedan blev Hangö för min del.
Och man får väl säga så här, du ångrar ingenting, eller?
Nej, jag ångrar en hel massa saker, men inte nödvändigtvis just det. Nej, nu har det varit, alltså det är ju jättetungt emellanåt, och emellanåt så svär man över att man överhuvudtaget har gett sig in på någonting sånt här. Men, det där, men för det mesta så är det ändå liksom verkligt intressant att få liksom påverka samhället och det där, försöka skapa en bättre framtid och allt sånt här. Mm.
Vi ska tala lite mer om utmaningar och glädjeämnen för en liten stad som Hangö här alldeles strax, men jag frågar dig i alla fall genast, under 5 år har Hangö hunnit förändras redan under din tid, tycker du? Går det fort?
Ja, det där jag måste faktiskt säga att när jag har ju ett förhållande till Hangö sedan barnsben, men närmast liksom genom segling. Och det där och årliga besök i Hangö också under studietiden, ganska mycket också besök i Hangö och sånt här. Men jag tycker nog faktiskt att det där före jag kom så hade det varit en ganska lång period av stagnation. Nå, vi hade ju finanskrisen och allt vad det sin innebär och den här globaliseringen och förlusten av tusentals industriella arbetstillfällen och sånt här. Så det hade nu kanske inte varit så jättehejsan. Men på något sätt så stadsbilden och hur Hangö var hade inte förändrats hemskt mycket på kanske 10-20 år liksom före det. Och det hänger nu nödvändigtvis inte alls ihop med mig, men efter det att jag har börjat så hade liksom börjat ske en liksom stadsutveckling, att plötsligt ser man liksom lyftkranar i staden och det där, och det byggs nya bostadshus och vi har fått ett spa och nu kanske vi äntligen får ett nytt hotell som vi borde ha fått för flera år sedan redan. Och nu har vi faktiskt det att det växer upp en stadsdel på Drottningberg med 200 nya bostäder. Det är ju en fantastisk liksom utveckling som har börjat ske nu på senare år. Och vi ser en jättestor efterfrågan på bostäder. I allra högsta grad kanske just det där fritidsbostäder. Men det ena leder till det andra. Så det är nog en mycket positiv utveckling som pågår i Hangö för tillfället.
Jag tänkte ju säga det att nu talar du, Dennis Strandell, egentligen enbart om det här fritidslivet. Kan det också ha att göra med att fritiden har blivit så mycket viktigare? Folk har också mera fritid nu än för redan 10-20 år sedan. Hela vårt fritidsliv är så viktigt för oss idag. Viktigare, mycket viktigare än arbete, känns det som.
No, dels kanske fritiden har ökat, men sen har också resurserna ökat. Det där, om man går 50 år tillbaka i tiden så skulle man nog vara väldigt förmögen om man skulle ha flera olika hem. Och i dagens läge så blir det allt vanligare att folk kan unna sig ett andra hem. Och det håller på lite luckras upp det där att man har ett permanent boende och sen har man en sommarstuga där man spenderar någon vecka eller någon månad på sommaren. Och i fallet Hangö så ser vi att det finns en massa människor som kommer hit och skaffar en fritidsbostad och så spenderar de kanske lika mycket tid här som i sin egentliga bostadsort i storstadsregionen huvudsakligen.
Ja, och sen är nu i bästa fall kanske i en skidlägenhet i Levi typ. Man bor liksom på en massa olika ställen. Som sagt, folk har mycket fritid idag, får vi konstatera.
Ja, och bra så. Det där, jag tror att det här är en möjlighet för Hangö. Det är absolut inte ett hot, utan det är definitivt en möjlighet. Och det, där, och det finns massor med goda exempel i världen där städer lever och mår bra med att ha en sån här position som fritidsort. Jag tänker bara på Sandhamn och Båstad till exempel i Sverige och många andra orter. Och det här ska Hangö försöka ta vara på och inte liksom streta emot, utan snarare skapa förutsättningar för att skapa ett ännu livligare fritidsboende. För det skapar igen sen arbetstillfällen och möjlighet för människor att bo här också året om.
Vi får helt enkelt sluta drömma om de här nya fabrikerna som etablerar sig här på Hangö udd och ger arbete. Det är liksom en helt och hållet ny väg, eller tillbaka till den gamla badorten egentligen, som åtminstone du blickar.
Ja, alltså det där, det är ganska spännande att om man tänker på att när Hangö liksom var en ung stad, så sysslar man med hamnverksamhet och den här badkulturen och det där som ju var en turism på ett sätt. Det där, och 140 år senare så är hamnen starkare och livskraftigare än någonsin, och vi har de absolut bästa och finaste förutsättningarna att utveckla turismen. Så att ingenting har egentligen ändrat om man tänker på det sättet. Men, där ser jag nog faktiskt, det är ju en global trend att industriella arbetsplatser till exempel försvinner. Och det där, så att jo, vi ska inte sukta efter någonting sånt, för det kommer inte att ske. Men däremot så i alla västerländerna och länder med hög levnadsstandard så är det tjänstesektorn som växer. Och turismen då som en del av tjänstesektorn. Så det är helt naturligt, och det ska man liksom försöka satsa på och förstå att det här är den väg man kan gå. Och det där, och här har vi ju solen som lyser oss nu i ansiktet, och de här fantastiska stränderna och havet och naturen som ingen kan ta ifrån oss, och som ingen i Finland egentligen kan konkurrera med oss. Och det där, och att vi har en sån liksom unik möjlighet, så det gäller bara liksom att spela sina kort rätt, och det där, och pengarna kommer till oss.
Mm. Och samtidigt då balansera med de här, om vi säger, riktiga, äkta hangöborna och allt vad de tycker om den här utvecklingen. Vi ska fortsätta prata Hangö alldeles strax.
Go down, it's just an empty stage.
Dennis Strandell, vi har lite kommit överens om att Hangös inriktning är nog mot ett sånt här som du kallar för tjänstesamhälle. Det vill säga där också det här fritidslivet, turismen, fritidsfolket och allt som har med det att göra kommer in. Hur ser Hangös befolkning ut, tror du, om 20-30 år?
Jag skulle verkligen hoppas att den skulle vara lite fler än dagens 8000. Och jag tror att det också finns möjligheter för det. För att vad vi har sett nu i den här coronatiderna som en positiv effekt av det är ju det att det här liksom förhållande mellan arbete och plats har brutits. Och allt fler har lärt sig och har då erfarenhet av det att det finns massor med arbete som inte ser till tid och rum. Och där har vi en fantastisk möjlighet. Och det här kommer bara att fortsätta. Alltså vi har liksom slunkit in på ett bananskal i en digitalisering av vårt arbetssätt. Och under kommande årtionden så kommer det liksom bara att fortsätta den här trenden. Och allt färre kommer att vara så att säga bundna till sina svarvar på ett fysiskt sätt. Och det öppnar en massa möjligheter för att man kan kunna bo så här ute i naturen som att bo i skärgården och samtidigt vara liksom aktiv i ett fast stort företag som huvudsakligen har sitt säte i fast Helsingfors som man behöver besöka en gång per vecka eller en gång per två veckor.
Jag måste säga personligen att jag är så fascinerad av att vi så snabbt accepterar det att våra arbetskollegor eller våra undersåtar och anställda inte alls syns till på flera veckor, flera månader, men arbete löper ändå. Hur har det varit med dig som stadsdirektör och på det sättet arbetsledare? Gick det snabbt också inom en liten stad att acceptera det här med att distansarbete är lika mycket arbete som när du sitter på kontoret från 8 till 4?
Ja, det gick förvånansvärt snabbt. Och det som jag egentligen mest imponerade över är att när våra skolor hux flux fick övergå till distansundervisning, så vi hade ju aldrig planerat egentligen för det. Och det fanns inga liksom färdiga förutsättningar för det. Och ändå lyckades man på liksom en knapp vecka skaka fram det. Och när man väl hade sysslat med det en till två veckor så var det rutin att fungera. Och alla var uppkopplade och saker och ting fungerade. Nu finns det sen goda och dåliga sidor med det. Det kan man inte sticka under stol med. Men att man överhuvudtaget klarar av en sån omställning från ett tradition där vi 100 år har gått liksom till ett klassrum och suttit oss vid en pulpet. Så nu öppnar man det där då en läppare eller en tablett hemma och så det där var man uppkopplad. Och samma hände det ju i arbetslivet. Alltså det var inte hemskt många av oss till exempel som jobbar på staden som hade distansjobbat någonsin. Det där. Och sen plötsligt så kommer det en rekommendation som säger att alla som ska eller kan så ska göra det. Och vi har nu försökt följa det och det har gått alldeles förvånansvärt bra. Allt arbete så vitt jag kan förstå har blivit utfört och det där. Jag tror att de största också skeptikerna mot ett sånt här arbetssätt där man så att säga inte riktigt har koll på var folk är och så har fått liksom blivit motbevisade. Och det är ju det som egentligen arbete ska handla om och ansvar är det att arbete blir gjort. Och inte det att man sitter på arbetsplatsen. Och i det här fallet kan jag säga att det där att arbete har blivit gjort. Jag har inte åtminstone fått en enda rapport om att någonting skulle ha blivit ogjort.
Nej, och det här är ju jätteskönt att märka tycker jag också. Tror du på riktigt att fritidsfolket då har jobbat från Hange och därmed vistats mer här nu under 2020?
Jag bara inte tror utan jag vet. Och jag känner också hur många som helst. Och jag träffar på folk när jag rör mig på stan. Det där som jag vet att det är fritidshangebor. Och det är många av de här, jag har till exempel ex-kollegor från finansbranschen som ända sen ut, när detta elände pandemin utbröt, alltså ett år sedan, så har jobbat ett år i Hange nu. Och flera av dem så vill inte alls återgå heller till något annat, utan det här har blivit det nya normala och det är så här de vill ha det. Och jag tror att de människorna blir allt fler.
Men när jag frågar dig då, att hur ska vi se, eller hur den befolkning har en liten stad som Hangö om 20-30 år sedan, betyder det då att folk sitter i sina fritidslägenheter och hus och arbetar? De bor inte här som fastboende, men allt fler vill vistas här. Är det så?
Nej, jag tror att där ser vi liksom den här möjligheten att få det där fastboenden. Att när den här pandemin väl är över, men en massa företag liksom har omvärderat själv sitt liksom arbete och arbetssätt, så kommer det att öppna upp möjligheter för folk att liksom fortsätta med antingen delvis det där distansarbete eller till och med heltid. Och det där, och gör det, så finns det säkert många som omvärderar att varför har jag där i dyra Helsingfors en lägenhet när jag aldrig är där, att jag trivs mycket bättre här. Och så tänker man om, och så helt enkelt tar man det där sitt beslut och flyttar hit. Jag tror att vi kommer att få se en sån utveckling.
Det ska vi ju också säga, att det finns hangebor som har bott här kanske hela sitt liv, som känner sig som äkta hangebor, som lite är rädda för just den här utvecklingen. Man säger så här, att ska vi faktiskt få en stad där hälften av husens fönster är mörka för det mesta, och så kommer de bara och besöker. Vill vi ha det? Gör staden någonting för de äkta hangeborna som bor här hela tiden och så vidare? Finns det en oro för att det blir en sån här fritids- och semesterort?
Nej, det där, för det första så jobbar ju staden otroligt lite för sina besökare, och till 99% bara för sina lokala hangebor, och så kommer det ju att fortsätta. Så det finns ju ingen fara att någon skulle bli utan någonting för att någon annan får någonting. Men det där, jag tror att tvärtom, att utvecklingen är den att det kommer att lysa i allt flera fritidsbostäder också året om. Och det är ju det som vi ser nu. Det där situationen kanske har varit just den, att när man har talat om den här berömda sexveckorsperioden, och då lever liksom staden upp, och så är det fullständigt dött efter det. Och, det där, och nu har vi i ett års tid sett en liksom helt annan utveckling. Och det är den utvecklingen som jag tror att vi kommer att se liksom som starkare. Att det kommer att lysa i allt fler fönster i framtiden.
Hör du, Hangö stad bjöd ju in faktiskt alla och en var att delta i den strategiplanering, eller vad det var som ni kallade, det vill säga komma med konkreta idéer, hur ska denna stad utvecklas? Det kom in massor med förslag. Kan du säga vilket var det roligaste, det som du gillar mest? Har du läst igenom dem förresten?
Jag har inte tragglat igenom dem liksom en för en, utan vi hade där kollektivt tagit del av dem, och det var det som var det allra trevligaste, var det att det var jättemånga som hade deltagit. Hela 600, det där är jättemycket, och cirka 140 av dem här så bodde du alltså inte i Hangö. Då kan vi väl anta nog att det var fritidshangöbor som också ville liksom påverka sin stads det där framtid. Och det där, hemskt mycket sådana konkreta eller någonting som påtagliga grejer, det där kom inte. Men det som jag tycker att det kanske är det viktigaste att ta fasta på för politikerna, för de som bestämmer i staden, är det att det som man allra mest önskar sig av staden och beslutsfattarna var att man skulle vara förändringsvänlig. Att man skulle vilja se förändring.
Det är lite fascinerande, för att i den allmänna debatten på sociala medier till exempel, så har kanske hangöborna gjort sig lite kända för att tvärtom inte riktigt vara med på noterna när förändringar sker.
Ja, det är ju den liksom uppfattningen man får. Men sen om man tittar lite under ytan, så vågar jag påstå att det är en handfull. Det är några tiotal liksom som inte egentligen riktigt skulle vilja se någon förändring. Och kanske där är liksom sitsen den att deras barndomshangen någon gång från 60-talet, eller när det må vara, är liksom det där idealet. Allting som avviker från det liksom av ondo. Men jag vågar påstå, och den här enkäten stöder ju också det faktum, att de allra flesta hangöbor förstår att staden för att överleva måste förändras. Staden måste skapa sin egen nya framtid. Och det kan inte innebära att ingenting får förändras. Skulle ingenting få förändras, så då förvandlar man ju sakta men säkert staden till ett museum. Och det är nog säkert inte liksom, ingen vill bo i ett museum. Eller de flesta av oss vill inte bo i ett museum. Så att det där utveckling är god och man ska bara liksom påverka den så att den blir ännu godare. Och det, där, och det har ju nu Hangöborna sagt i ganska liksom klar stämma att de önskar sig också förändring och att de vill att beslutsfattarna ska ta förändring som positivt.
Vi ska strax fortsätta tala om Hangö men också om jobbet som stadsdirektör. Vad är det för ett jobb egentligen? Vad gör en stadsdirektör? Vad ska han göra? Ska han göra som Dennis Strandell här? Kasta sig in i debatten på Facebook och kommentera och försvara och så vidare. Vi ska komma till det alldeles strax. Asfaltitommunen, tää toisin ouwe, mut ei en saa. Kaupungin vankina, muuta ei tarvita ku poski ja bensaa. Tai ois edes airot, niin soudetaan. Vien sut etelään vaimo. Hankoon, Helsinki ja pakkoon soudan Hankoon. Wo-oh, lippu mastoon, ja mä asun Jacques Cousteau. Moni ihminen ei ees oo. Taivas on sininen, sitä ikinä en ehdi katsoo. Mut silmätkin laitoin, ja siihen nähään. Kuvittele meidän laivaan. Hankoon, Helsinki ja pakkoon soudan Hankoon. Wo-oh, lippu mastoon, ja mä asun Jacques Cousteau. Ja, Dennis Strandell, stadsdirektör i Hangö sedan drygt 5 år tillbaka. Vad är stadsdirektörsjobbet egentligen för ett arbete?
Det är nog ett otroligt mångsidigt jobb. Det där, som det där, att om man tänker att en stad eller en kommun så tar på ett sätt hand om sina invånare från egentligen lite före de föds. För att då redan blir du kallad in då till rådgivningen som staden bjuder på. Och det där, så håller man liksom invånarna mer eller mindre i handen ända tills de dör. Det enda vi inte liksom deltar i är begravningen i normala fall. Men det händer det också. Så det liksom, stadens verksamhet omspänner liksom ett människoliv. Så att ibland sitter man och funderar på småbarnspedagogik och däremellan på de sociala strukturer och på tekniska frågor och sånt. Städerna har ju 500 lagstadgade uppgifter. Och det är det som stadens alla cirka 600 anställda sysselsätter sig med varje dag. och statsdirektörens roll är ju då att vara chef över det här och försöka efter bästa förmåga se till att de lagstadgade uppgifterna blir skötta så väl som möjligt, att ekonomin blir skött och förvaltningen på ett gott sätt. Ett liksom övergripande ansvar.
Är du en statsdirektör som är med i både smått och stort, eller ser du dig mer som en visionär, en sådan ledare för en stad?
No, jag försöker vara lite visionär också, för att jag tycker att det är liksom en ganska given roll. Att man ska kunna liksom, så att säga, se in i framtiden. Det är hemskt lätt att bli medryckt liksom i det dagliga arbetet. Men då lyfter man inte riktigt blicken. Jag tycker att det är jätteviktigt att försöka hålla blicken i horisonten. För det där, samtidigt som vi snurrar stadens liksom verksamhet on a daily basis, som man säger, från idag till imorgon. Så samtidigt så borde vi utveckla också staden på sikt. Och emellanåt måste man försöka se lite längre än bara liksom dagen till ända eller detta budgetår eller något sånt här. Och fundera att vad sysslar den här staden med? Hur ser den ut om 20 år? Vad livnär vi oss på? Och vem bor här? Och vad är våra styrkor? Och vad faller vi eventuellt på? Och det är jätteviktiga sådana frågor. Men jag tror att jag nog också engagerar mig det där ganska mycket i liksom praktiska saker lite här och där. Jag är ju det där gammal frivillig brankare sen barnsben och också med här i Hangö, det där halvordinarie, liksom jag har varit i Långvik FBK och det där. Och att vara statsdirektör är också att hela tiden hjälpa till att släcka lite bränder. Och då talar jag inte om fysiska bränder utan problem som uppstår i organisationen. Och jag brukar lätt skämtsamt säga, men det ligger en hel massa sanning i det, att över min tröskel så kommer det aldrig någon människor att berätta om någonting som är bra eller fungerar eller någonting fantastiskt. Utan 95% kommer in över min tröskel med ett problem som de vill ha hjälp med att lösa.
Men det måste ju vara ett lite tråkigt jobb det också, att det är bara när det blir problem som man tar kontakt med statsdirektören. Hur gör du för att orka hålla dig själv på gott humör i alla fall?
No, det kan ju te sig liksom tråkigt i och med att man det där får lösa en massa problem hela tiden, men samtidigt så ger det ju tillfredsställelse när man får dem lösta. Och det ger också tillfredsställelse att om man det där sikta på det där en positiv budget till exempel, att man sen landar också på en, och då kan man liksom lägga ett år bakom sig och konstatera att det där gjorde vi kollektivt då alla tillsammans bra och det där, och med det skapar vi förutsättningar också för framtiden och sånt. Så att det finns mycket också sådana här element av tillfredsställelse där saker och ting lyckas och där saker och ting människor blir nöjda med vad vi har gjort och får sin service och det där. Och vi får ju mera negativ kritiken vad vi får positiv respons. Det är tyvärr bara så. Ja. Men jag tror att det gäller egentligen samhället överallt. Vi är mycket bättre på att kritisera än vi är på att tacka. Och det tror jag är ett generellt fenomen. Det gäller inte bara Hangö.
Det som du i alla fall har blivit lite känd för är att du faktiskt har kastat dig in i debatten på någonting så farligt som sociala medier. Det vill säga, du har kommenterat när folk har varvat på med åsikter om just i förändringsfrågor, så har Dennis Strandell kommit in där och kommentera. Är det här ett medvetet val av dig att göra så?
Ja, det är helt medvetet val. Jag funderar på det när jag börjar, utan att egentligen riktigt veta vad jag är med in på. Men det var liksom ett medvetet val att man kan välja att hålla liksom en låg profil. Och när man stänger dörren liksom klockan 5 så lämnar man liksom allt bakom sig och man är inte tillgänglig och sånt. Men det är liksom inte riktigt jag. Det skulle inte vara liksom att jag skulle inte jobba så som jag är till person. Utan jag är väldigt engagerad i vad jag gör. Och de saker jag tror på tror jag väldigt starkt på. Och det där, jag är nog lite det där fundersam ibland vad jag ger mig in på i sociala medier. Men när jag ser att någon debatt startar som spårar direkt ut och som är fullständigt baserad på liksom felaktiga uppgifter, på konspirationsteorier och lögner, så kan jag inte låta bli att komma in och säga att sorry nu, men fakta är det här.
Har du lätt för att bli arg kanske?
Ja, det har jag nog säkert också. Det där, jag blir upprörd när dumhet råder över visdom. När liksom när fabrikationer går över fakta. Det gör mig väldigt upprörd. Och att man baserar dessutom beslut i vissa fall på sådana här mototuntuma. Att det där, jag vill och försöker själv basera mitt eget jobb och beslutfattande på fakta. Och inte på liksom känsla och vad jag liksom tror eller tycker eller tänker eller vad hjärta säger, utan det som är logiskt, korrekt, riktigt och underbyggt. Och det där, och det här är inte alltid hemskt lätt, men man måste försöka göra det.
Mm. Samtidigt vet vi ju alla att vi är lite faktaresistenta allihop. Vi har svårt att bli övertygade av statsdirektörens åsikt i frågan.
Ja, det är så. Men det, liksom, jag ser ingen annan möjlighet än det att om man nu tar till exempel till beslutsfattare, till styrelse och så här. Så vi försöker lägga, vi tjänstemän försöker lägga så mycket fakta som möjligt på bordet. Och det där, och så att beslutsfattarna skulle kunna basera besluten på korrekt fakta. Och det där, och ibland lyckas det, kanske för det mesta till och med, och ibland lyckas det inte alls. Ibland så blir folk medryckta av liksom känslomässiga grejer eller hemskt personliga förhållanden till några saker och ting. Och det är kanske mänskligt, men det där, det, vi försöker förebygga det med att ha liksom fakta på bordet.
Mm. Hör du, förutom att du är stadsdirektör, vad gör du annat i Hangö? Jag vet att du seglar på somrarna, men varför driver du tiden med annars om du har fritid?
Ja, det där, seglingen förstås, det där kanske fritidssysselsättningen nummer ett, men det där, men jag har en tax och en annan på beställning och det där, och sysselsätter mig mycket att promenera omkring i Hangö. Också på de här fina vackra stränderna och sånt här. Sen en ny aktivitet som förstås också har att ha med mig att göra är det att vi har skaffat tillsammans med min sambo kajaker förra sommaren och det blir allt mera kajakande och sånt. Och sen tycker jag om att försöka delta i de här grejerna som händer och vara liksom en del och vara delaktig i de här fantastiska det där evenemangen som vi har på sommaren. Så att det finns massor med härliga grejer att göra här i Hangö. Är man lite heller intresserad av krigshistoria så är det här ju liksom ett fantastiskt ställe också att bo på.
Mm. Hur blir det när du blir pensionär? Kommer du att göra som en del, till exempel Hangöbor, också gör, att de flyttar hem tillbaka till Hangö? Kommer du att flytta hem tillbaka till Kyrkslätt?
Nej, hemma i Hangö nu. Så det där. Jag har inte egentligen så hemskt mycket tänkt på det. Men det, där, men det som jag har nog liksom sagt mig själv, att då har jag åtminstone tid att segla mera än hittills. Och det där. Men jag tror nog faktiskt att det blir Hangö för mig också i pensioneringen. Och det här är ju pensionärernas stad. Jag menar, pensionärerna här är i majoritet. Så att det där, jag säljer mig säkert till den skaran och njuter av Hangö liksom de andra pensionärerna.
Ja, fast det är väl just den stora utmaningen att kunna vända en sådan trend att pensionärerna är de enda som lever kvar, eller hur?
Nå ja, sett ur ett liksom lite större perspektiv så det där, så är det ju nog hälsosammare med en lite mer balanserad det där befolkningsutveckling. Men det är något som vi inte riktigt kan påverka även om vi försöker. Och vi får bara hoppas att alla de element som vi talade om här tidigare med distansarbete och arbetslivets liksom nästan revolutionsmässiga förändring, så det där ökar på möjligheterna. Och sen att storstäderna blir tråkiga för barnfamiljer och de vill söka sig ut till sådana här miljöer och sånt. Så det finns alla möjliga förutsättningar för att det i framtiden inte ska vara bara pensionärernas stad.
Mm. Vi hoppas nu att huvudstadsregionens lyssnare lyssnar noga här när Hangös stadsdirektör Dennis Strandell ger sitt allt för att göra reklam faktiskt för den här fina staden Hangö. När kommer du att sjösätta din segelbåt?
Det var tal om det alldeles för någon dag sedan, att när vi har havet svallar öppet för tillfälle. Och det var, jag tror att det var förra veckoslutet som jag sa att sabla att man inte har båten i sjön, det skulle vara häftigt att segla i februari. Det tror jag aldrig har gjort i Finland hittills. Så att det ser nog ut att bli en rätt så tidig vår. Och det där planerar redan en första maj seglats, så att det betyder att då skulle båten borde i sjön i slutet av april.
Mm. Hör du, vi hoppas på det och förstås också att seglingen går bra trots att coronan fortsätter. Hur orolig är du för att också den här sommaren får mycket begränsningar?
Nå, vi vet ju redan nu att om inte sker något underverk så kommer inte den här vaccinationstakten att vara tillräckligt snabb, utan en sån här medelålders man som jag, som ju alltid står sist i kön, det gäller många köer, så det där kommer att börja vaccineras kanske i tidigast juni eller juli, augusti och så vidare bortåt och det där, så att hela hösten går ju nog åt till vaccinerande, verkar det som. På den punkten så kan det faktiskt vara utmaningar nästa sommar också, för att om vi jämför med i fjol när coronavågen slog till, så situationen är ju mycket, mycket värre nu än den var förra våren. Den är värre nationellt, men den är också lite värre i hang. Vi hade inte ett fall på hela våren. Och nu har vi då 18 fall har vi haft sen hösten. Och det där, och tyvärr ser det lite ut att öka.
Det får kanske alla räkna med i någon mån i alla fall. Men Hangö har ju haft turen att vara ganska fri från spridd coronasmitta. Och det här kan väl också ha haft någon betydelse faktiskt för hur folk trivs här.
Ja, alltså det där, jag har full förståelse till exempel för det att när den här ganska oväntade pandemin slog till och man inte riktigt visste så mycket om den här, och den var lite skrämmande för de flesta, den här coronan. Nu är det ju skrämmande fortfarande också, men då i våras för ett år sedan när man inte visste så mycket om den, så det där, och det var helt tydligt att den var liksom värst alltid i städer, och Helsingfors då hade den absolut högsta frekvensen också förra våren. Så har jag full förståelse till att folk, särskilt då när skolorna gick över till distansundervisning, att man packade bilen och så körde man till Hangö, och så satt ungarna i skola då i Hangö och föräldrarna distansjobbade, och så på fritiden kunde man utnyttja våra stränder och det där natur och skogar och sånt. Och här finns det liksom utrymme och frisk havsluft och sånt, och det kändes säkert för många huvudstadsbor att det är mycket skönare att vara där i Hangö. Och det där, och hur det nu än gick så klarar vi liksom också den så att säga tillfälliga inflyttningen det där, utan ett enda coronafall och det där. Och nu har vi sett då lite samma trend nu också.
Vi hoppas på att det fortsätter. Dennis Strandell, tusen tack för samtalet. Roligt att träffa dig.
Fint, tack så du ha.
Segla, blott att segla är nödvändigt. Livet är en enda lång seglats som går upp och ner i vågor, möter storm och solens lågor, men även lugnet efter var strappats. Inget utom segling är nödvändigt. Människan kan förliknas vid en båt, längtar jämt till nya kuster, söker äventyr och duster, sträckande var lina tampat åt. Segla, blott att segla är nödvändigt. Det innefattar även sinnlighet, liksom lynnets snabba nycker, vinden smeker, drar och rycker, ömsom falskt, ibland med ömsinthet. Inget utom segling är nödvändigt. Segling är en spegling, en tablå. Färden gryr med vita dukar, vinden fyller satta klutar, åren går och ryggen donas grå. Men en dag så ska vi söka skydd för vågen i en lugn och säker hamn. Då har vi funnit slutet av regnbågen, funnit oss en evig famn. Segla, blott att segla är nödvändigt. stjärnorna oss leder på vår färd. Ja, de låter oss ta lärdom av sin evigt stora visdom om hur fåfängt det mesta faktiskt är. Ty ända så ska vi söka skydd för vågen.